Hej och välkomna till Hockeystudions podd. Det är måndag och ännu en hockeyvecka har avverkats. Och ni vet ju hur den här kedjan är i vårt ryska 80-talspoddrum är utformad här på Schibsted. Det är jag, Thomas Roos, som kör skeppet, och med mig som styrman har jag Hans Abrahamsson från Gävle.
Alltid redo.
Har du varit coach i helgen eller varit ledig, eller vad har du gjort för någonting?
I helgen har jag varit idrottsförälder, stått på sidan och tittat på fotboll.
Har du slutat som coach?
Nej, men om det, vi är så gammelmodiga så vi kör faktiskt fotboll vad blir det då, september ut, och sen får väl hockeyn komma i andra hand och börja i oktober. Där är väl ett undantag, det ska väl helst spelas hockey året runt när de är 11 år, så vi är lite gammelmodiga.
Nu har vi Tellqvist som har gjort comeback då, fast inte på hockeyrinken utan fotbollsplanen.
Jajamän, ruggig träningsverk i både vader och höfter och gudans moster. Mitt back libero i helgen.
Du tacklade Färjestad-ikonen Rickard Wallin.
Ja, han fick sig en liten känga. Han slängdes lite fult där, så blev det straff då. Men det pratade lite om Djurgårdens fysträning och Färjestads fysträning efteråt. Lite gliringar. Så att, det var kul. Det var jätteroligt. Det var för en jätterolig sak.
Men var resultatet viktigt här, eller var det bara att delta? Eller vilka var det som möttes?
Nej, det var två, ett lag från Västerås då, med kändisar därifrån. Och sen influencers, och det var... Leif och Bill kanske ni känner till, som ju spelar in saker på internet. Han var med där, ena killen. Och sen var det Marcus Allbäck, Börje Salming var med, och sen jag och så några till.
Tog du selfie med Börje?
Ja, det gjorde jag. Han är vilken ikon alltså. Det är få människor man blir starstruck när man träffar, men Börje är en av dem.
Och jag tror att han är väldigt fit alltså, fortfarande, att han liksom, jag vet om ni duschade efteråt, att han måste ha haft minst fettprocent på kroppen av alla som var i det där omklädningsrummet.
Fortfarande, ja, han är ruggigt fit. Jag vet inte hur gammal Börje är. Någon som har koll på det? 65? 66? Kan det vara det? Någonting sånt?
Ja, här får vi inte ha fel, det här måste vi googla på.
Ja, absolut. Men där någonstans är det ju absolut 65, om det räcker. Alltså, det...
Och han sprang runt där som ingen annan. Själv tycker man det var jobbigt liksom. Så att, nej, men det är... Ja, vilken människa. Ja,
67, häftigt. Va? Jag kände också att det måste 67, vara närmare 70. Ja, 67.
Träffade honom för något år sedan. Han har fått lite hörselproblem, men sen läste jag att han har fått ordning på det. Så det alla får vi krämper och hoppas han får fina sista 30 år här i sitt liv.
Men det verkar vara någonting i deras familj. För han berättade om sin mamma. Hon började se lite dåligt, sa han. Men annars var det full fart på honom. Så det verkar finnas i generna.
Ja, det som fortfarande diskuteras där ute. Och vi ställde en fråga på sociala medier. Är ju det som man kan sätta en rubrik på. Med kanske något som beskrivas som SHL. Hockeymördare. Det pågår en debatt om det är en sund miljö ute i hockeysverige, det vill säga hur ska kvalmekanismen se ut, hur många serier ska vara varje lag, hur ska pengarfördelning se ut och så vidare. Liksom alla har åsikt om det här. Och Abris, jag tänkte att du och jag och Tellqvist för den här flika in här ska ta en liten historisk resa och beskriva lite vad som har hänt i svensk hockey. Vi har ju i alla fall tillsammans, du och jag, bevakat högsta serien och näst högsta serien kanske 35 år tillsammans här. Det var ju så här att för många år sedan så hette ju då SHL hette ju Elitserien, och hette Hockeyligan AB då. Och det här var ju bara en vad man kallar för en liten organisation som försökte vara en intresseorganisation för de högsta lagen. Och nu har det ju skett väldigt mycket. Hur upplevde du att det funkade med högsta serien för 15 år sedan?
Men som du var inne på, jag skulle vilja prata om den här resan som ändå varit och som vi har varit väldigt, väldigt involverade i. Man ska väl inte slå sig för bröstet här, men till skillnad från väldigt många som tycker och tänker om saker och ting, så har vi ju faktiskt varit där nere och grävt lite med våra fingrar i den här myllan som har varit sedan 2006 i stort sett, när jag kom in på Sportbladet. Och det började med den här Nordic Trophy. Det var väl egentligen det första steget där, och på den tiden så var det ju 4, 5, 6 klubbar som ville brytas ur från SHL. De
tyckte det inte var proffsigt nog.
Nej, de tyckte det inte var proffsigt nog, och de tyckte att vissa klubbar inte sköttes så proffsigt som det borde vara. Och det var ju en enorm konflikt i SHL runt det här, och där vi hade Skellefteå, Luleå och sådana klubbar som stod helt utanför då. Sen slutade det här med att man till slut då enades i en SHL-familj istället då, där man liksom slöt sig samman i den. Men det var ju väldigt mycket tal om utländska ligor dit de här klubbarna skulle gå, och till och med Ryssland nämndes, och långt gångna planer på det här.
Men det var ju också, då var ju då Peter Gudmundsson var VD, Tommy Töppel var sportchef. det var ju också väldigt svårt att få till. Det hände ju någonting inom svensk hockey, det vill säga det var samma antal lag, det var, allting bara malde på, det fanns inga stora tv-pengar att prata om, och sen var man tvungen att ha kvalificerad majoritet för att få igenom beslut, och det gick ju inte att få de lagen från storstäderna med stora arenorna och de lagen med lite mindre arenor och kanske lite trassligare med ekonomi på de mindre orterna. Det gick ju inte att få alla de här 12 lagen som det var då högsta scen att se likadant på problemen, utmaningarna, för man röstade alltid det som passade sitt klubbhjärta, det som stod här på bröstet. Det var alltid så man röstade när det lades ett förslag. Men då ville ju då de här klubbarna som var ganska drivande, och det är ju Linköping, Frölunda, Färjestad, Djurgården tror jag mer också, HV. Ja, att okej, okay, nu ska vi tillsätta en proffsstyrelse som sköter SHL. Det vill säga förut var det så att alla i elitserieklubbar hade var sin röst på mötena, och så röstade man det som man tyckte passade bäst för sig själv då, så att säga. Och de tillsatte en ny vd och en ny sportchef har tillkommit sedan dess och så vidare. Sen har ju de drivit det här ganska hårt att det ska bli en mer, vad man kallar för, lite mot NHL kan man säga. Att det, liksom, det är en oberoende grupp som styr svensk hockey, och det är de som ska uttala sig, inte klubbarna. Och så hade man vissa mål att vi ska öka intäkterna så här och så här mycket. Och det har de ju lyckats med då. Men det här kanske har blivit på bekostnad på att vissa supportrar tycker att de har på något sätt tappat kontakten med sin klubb.
Jo, men så är det ju definitivt då. Som du är inne på nu, så har ju en stor del av det som kommuniceras ut nu, i och med att man tidigare så kunde man ju prata i alla klubbdirektörer fritt, och man kunde ringa till Hans-Göran Frick i HV eller Mats Adrian i Frölunda och få liksom uttala. Nu går ju allt, nu har man ju kommit överens om att allt ska gå via Stockholm.
Men är det här bra eller dåligt då?
Nej, men alltså problemet är ju lite grann att den kommunikationen från Stockholm har ju varit, jag ska inte säga katastrof, men snudd på i alla fall. Det är ju där någonstans man har tappat det, för jag menar på att naturligtvis måste man ju ha en ekonomi i saker och ting, och att det är kommersiellt drivet, och att det är viktigt att man får de här låsägarna och att man får de här matgästerna och att man får de här säsongskorten sålda. Men det innebär ju inte att du behöver inte kommunicera alls med den andra sidan, och där tycker jag någonstans att man misslyckas. Jag tycker att man har suttit på alldeles för höga hästar och riktat fokus mot ett håll, där man har försökt gjort den här ligan väldigt kommersiell, där man ska kunna kämpa om löner som ska på något sätt de matchar kanske Schweiz och Ryssland, vilket är omöjligt. Men någonstans har ju målet varit där att man ska försöka erbjuda de bästa spelarna väldigt mycket pengar och så. Och det, jag tror att det, den kampen, där har man valt lite fel spår. Att man inte har, jag tror att det är mer eller mindre uteslutet idag att du ska kunna liksom kämpa om de här bästa spelarna. Det här. Jag menar, titta hur många, det är 200 svenska spelare som utomlands var 200 bästa. Jag tror att den här nerven, det här engagemanget, det här brinnet är viktigare än någon. Sen och där tror jag att man har gjort en felbedömning för 10 år sedan och fram till idag så på ett sätt.
Men det är inte så här att, jag menar, Sportbladet, vi har haft strategimöten. Det är ju inte så att vi bjuder in, och det har ju SHL haft också för 15 år sedan eller 10 år sedan. Här ska vi nå, hit ska vi nå, så mycket ska vi öka intäkterna. Men när vi har våra strategimöten, vi bjuder ju inte in läsarna där.
Nej, och det begär inte jag heller, men jag satt bara och skrev snabbt ner liksom, på vägen hit så skrev jag jättesnabbt ner alla de här sakerna som har varit under åren, och vi har, alltså det är Nordic Trophy, man skulle ha en utbrytarliga med enskilda SHL-klubbar, vi har wildcard, vi har en fallskärmen som ska betalas av nykomlingen, vi har tv-avtal som slår otroligt snett och där inte har funnits någon som helst vilja att dela med sig om inte det har skrivits om det, vi har farmaklubbsinitiativet som höll på att spräcka hela hockeyallsvenskan förra året, vi har de här sex allsvenskan svenska klubbarna som gjorde uppror, och vi har den här avväpningen av Svenska Hockeyförbundet. Det är bara några saker. Allt det här, och det här vet du också Thomas, att allt det här, hade inte det här kommit upp, hade inte vi grävt upp det här, så har det inte heller blivit någon förändring, utan det här har man ju velat genomföra. Det är ju ingen snack om det. Och det är det här, hela den här kedjan på något sätt som har skapat den situationen.
Men är det bra, idag. Är det bra, är det en sund miljö i Sverige nu med hockey?
Nej, det är ingen sund miljö överhuvudtaget. Men det är därför vi sitter och diskuterar det här just nu istället för att vi
ska diskutera. Men vad är
fel då? Alltså det är ju den här kedjan som jag pratar om, att det hela tiden finns en känsla av att man vill, det finns en egoism som på något sätt har liksom slagit ut det andra, där man bara tänker på sig själv. Och jag förstår också att det finns liksom en kommersialism i det här, att man måste på något sätt också tänka
på sig
själv.
Men vi tänker väl på Sportbladet, tänker ju på oss själva också. Vi pratar ju om hur många plus
Plus, jag vet inte om du kan jämföra Sportbladet. Alltså svensk hockey är ju mer komplicerad, skulle jag vilja påstå, än Sportbladet i det här fallet. För svensk hockey bygger ju väldigt mycket på att det finns en rörelse i botten som också känner sig sedd, som också får ekonomiskt stöd. Och det handlar inte bara om den här proffsligan högst upp, utan där måste någonstans SHL, som nu är den stora drivande kraften på något sätt ekonomiskt, måste ju också ta ett ansvar neråt.
Och men det här har inte funnits ishockeyförbundet som ska ta ansvar.
Jo, men det här har ju blivit, det vet ju du också, vi vet inte hur djupt du ska gå in i det här, men Svenska ishockeyförbundet har ju släppt iväg, det var ju 1999 som man släppte iväg de här rättigheterna att förhandla med mediekontrakten.
Kommersiella rättigheterna,
och i och med att förbundet var väldigt svagt under en period, så har man också fått gett ifrån sig saker till SHL. Och vi ska inte klandra, alltså de har gjort det de har tyckt varit bäst för sin liga, men resultatet har ju inte blivit något bra, och framförallt har det inte funnits någon speciell vilja att se den här helheten som finns, utan man har fokuserat, tycker jag, för alldeles för stor grad på de här inkomstbringande gästerna till arenorna, och man har inte varit beredd att släppa till pengar i systemet. För att alla vet ju att någonstans det som är unikt med svensk hockey på något sätt för mig, det är ju dels den här bredden som finns i klubbarna, i de här små klubbarna där ideella ledare jobbar arslet av sig för att barn och ungdomar ska få en bra hockeyuppväxt och även fostra stjärnor uppåt. Och sen har vi en läktarkultur, tycker jag också, som är lite snudd på, jag ska inte säga unik, för det finns också i Tyskland och neråt där, men det är någonstans. Den är ju också med de här klackarna och den här stämningen som är på arenorna, den ska vi också vara väldigt rädd om. Och där tycker jag någonstans också att man har misslyckats på ett sätt, inte minst med de här ståplatsläktarna och viljan att liksom, man kanske skulle bjuda in, kanske bjuda på en match om året, bjuda borta supportrar på en resa till en arena, ge dem hyfsat schyssta platser att stå på, för som det är nu så är det ju snudd på förnedrande att åka på.
Men när klubbarna har infomöten, det kommer ju inte så jättemycket supportrar att lyssna då, och när de har årsmöten, det kommer ju inte, medlemmarna kommer ju inte i den utsträckning.
Nej, och där finns det ju en jättestor läxa att göra för de som gapar och skriker bland supportrar, att man måste vara med och påverka. Vi gör väl det vi kan genom att försöka lyfta upp de här frågorna och berätta att det här är på gång, så här tänker de, så här vill de göra, men vi kan ju inte gå och rösta bort styrelser också på SHL-klubbarnas årsmöten, det funkar ju inte. Och där tycker jag definitivt att supportrarna bör vara mer aktiva, men det är väl lite tidens tand just nu också, att folk orkar liksom inte där. Det är bättre att sitta hemma och skriva på Facebook eller någonting istället för att gå på ett årsmöte, va? Det, så är det ju. Ja. Nej, men jag kan släppa in tällan här.
Nej, det är lugnt.
Jag vill verkligen ha in
tack
tällan.
Så mycket. Jag sitter här och njuter, men jag håller med till mycket här. Just det här med kommunikationen, tycker jag man brister från SHL rejält. Alltså man sitter och skickar ut ett mail till alla liksom supporterklubbar och förklarar, istället för att folk vill mötas face to face. Alltså det är ju mer, man tar supporterklubbens ordförande, man tar med styrelsen.
Är det ståplatspubliken du tycker man ska...
Ja, men det är ju där någonstans, de har ju också en ordförande, en person som står eller som sköter hela den grejen. Så där måste man ha ett möte med dem. Och visst, det kommer ta tid och det är jobbigt att åka runt, land och rike runt och förklara, men vill man få ut det här som SHL försöker sälja in då, så måste man ju ta det här jobbiga mötet liksom och förklara. Mm. För jag menar, just som det är nu så känns det som att det är två olika liksom motpoler bara.
Ja, och där har ju SHL då, Stockholm, om vi tittar på den personalen här nere, har ju sagt att det ligger mycket på klubbarnas ansvar att ta den här diskussionen med supportrar. Men det jag liksom, när man omsätter så mycket pengar som SHL gör och man verkar så totalt jäkla ointresserad av hur man uppfattas utåt, då tänker jag framförallt här från Stockholm, att man inte lägger lite mer kärlek, lite mer kraft på att någonstans förklara sina förslag, vända sig mot fler grupper, utan alltså, det känns som att man bara...
Men kan man fråga liksom fler olika supportgrupper i varje förening, vad tycker ni att hur många lag skulle vara SHL?
Absolut, varför inte? Ja, men de betalar ju för att komma och kolla på matcherna. De, ja. Så varför
kommer
de
inte man få in 1000 olika varianter då?
Ja, men är inte det intressant då? Vill man inte veta? Jo, vill inte vi veta vad våra läsare vill veta om?
Det är därför man gör undersökningar också.
Ja, och där tycker jag kanske att klubbarna har ett stort ansvar också, att det är svårt, även om SHL också ska vara ute naturligtvis och ha handen upp i luften. Men sättet man kommunicerar här från Stockholm, i och med att alla uttalanden ska gå via Stockholm nu, ingen klubbdirektör får uttala sig om någonting överhuvudtaget stort sett, då är det ju superviktigt hur den kommunikationen är. Och där blir jag sitter bara gapar när jag ser hur oproffset det sköts härifrån, att man inte lyfter ett endaste finger för att framstå som ändå hyfsat humana på något sätt, utan
men det är
man
som
bara
efter de här alla banderollen, det kommuniceras inte ut någonting överhuvudtaget i stort sett.
Nej, men det är som att man inte riktigt förstår. eller inte vill förstå.
Men det märkte jag, vet när vi inte, såg men... Färjestads vd:s mejl här, att det finns en stor klyfta mellan vad ska man kalla för? Ja, hockeysupportrar
kan jag kalla för. Ja, så jävla onödigt kan jag känna lite grann. Jag gillar ju fan, jag är ju uppväxt med elitserien, vi har bevakat SL, vi gillar ju det här. Jag gillar många klubbdirektörer, många sportchefer i klubbarna. Så här, men att man ibland inte liksom, så jävla onödigt i det läget att bara kasta ut sig sånt där raljant brev där man liksom verkligen visar att man inte fattar någonting av själva problematiken.
Men som hockeyspelare, du lämnade ju det som vi lite beskriver här, liksom det som var elitserien, det som var liksom den här serien, det hände inte så mycket, man gjorde inte så mycket regelförändringar, det var ganska, inte slumrande, men det var liksom elitserien. Mm. Vad tyckte du var skillnad när du kom hem från Nordamerika och Ryssland? Vad hade hänt, tyckte du, i svensk hockey?
Nej, men det var lite som Abels var inne på, det har blivit mycket mer proffsigare. Lite mer,
men det är inte jättebra, eller?
Jo, jag kan tycka det också. Ja, men det behövs ju, jag menar, samhället går ju åt det hållet också, att man, allting ska gå snabbt och såna grejer. Sen kanske ibland kanske går lite för snabbt, det kan jag tycka. Men... och att arenorna ska vara en viss nivå och sådär. För folk kräver ju det också för att kunna gå på matchen. Det är bekvämt att sitta hemma och kolla i tv-soffan. Och man vill ha lite mjukare liksom, säten och sådana grejer. Jag menar, nu är vi i den åldern så vi kan tycka det är kul att gå och sätta sin kall ishall också och kolla. Men den generationen som kommer upp är ju mer bortskämd jämfört med saker och ting. De uppskattar de här ljusshowerna i Luleå. De uppskattar att det är lite mjukt, att man ska kunna sitta och kolla repriser på Jumbotronen och såna grejer. Så det är en helt annan generation som kommer upp också. Så att jag är lite tudelad, men just kommunikationen tycker jag måste bli betydligt mycket bättre. Det blir ofta så mycket missförstånd annars.
Ja, just det, att man ska kunna kombinera en kommersiell del med den här breda supporterkulturen också, som jag tror blir ännu viktigare nu i och med att spelarkvaliteten sjunker hela tiden, så blir ju stämningen på arenorna och det som är viktigt. Det jag tycker är så jäkla kul att gå på hockey, det är ju när man får uppleva den här stämningen, som alltså man är på Hovet där när Djurgårdsklacken drar igång, ännu bättre om de har många gästande supportrar som är där också som kan försöka svara upp. Det är för mig, ja, det får jag gåshud av verkligen.
Hur i omgång 5 nu SHL, hur gör vi för att liksom rädda upp det här då? Vad kan vi hjälpa svensk hockey med så att det ska bli lite styrsel hela? Så inte vi måste sitta och prata om hockeymördare varje måndag till 2025.
Nej, men jag tror det handlar mycket om kommunikation, en dialog hela tiden. Det här skulle ju ha varit gjort långt tidigare och en annan tid på året och allt sånt här. Men jag tycker man har stoppat huvudet i sanden och inte riktigt velat förstått eller inte orka brytt sig om den här problematiken. Och så när man har fått det i knät nu, sen kan ju vissa SHL-representanter skylla på någon enskild artikel eller på någon krönika eller på någonting. Men det handlar ju om så mycket annat, och där har man någonstans inte tagit tag i problemet i tid, och jag tror att man måste kommunicera med alla typer av supportergrupper på ett mycket bättre sätt.
Typ exempel är ju den som vi har varit inne på tidigare, just den här buren som är i Timrå liksom. Har man pratat med bortasupporterna innan man bygger en sån här grej? Är du med?
Ja, när man står, hur man står i Växjö till exempel där nere, var bara ett exempel. Det är ingen inbjudan, och jag tycker någonstans, jag vet att Brynäs Frölunda hade något initiativ där man samarbetade och där man liksom Brynäs släppte hela ena kortsidan till Frölunda supportrar som åkte tåg upp, och jag skulle vilja se mycket mer av sånt där, och där vill jag att SHL ska vara drivande, att man verkligen fyller arenorna på det där sättet och bjuder in borta supportrar, gör det enklare för dem, kanske till och med subventionera resor, billigare biljetter och bara få igång det där, för mig är det svensk klubbhockey på något sätt, när man har den här stämningen.
Det är ju supersmart. Men har man en måndagsmatch, tisdagsmatch, bjud in då det andra laget och ta med liksom. Och så
får gör det enkelt. Ja. Det finns sätt att jobba jättebra med det där med samarbeten. Kanske chartra tåg eller gör något på det viset så man får liksom, och alla känner sig delaktiga i det här. För jag tror det är jätteviktigt. Och när jag säger supportergrupper så ska vi väl noga poängtera att jag menar alltså även säsongskortsinnehavare, logeägare, ståplatspubliken, allihopa. Man måste bjuda in alla i det här på något sätt, för att publikfrågan är ju jätteviktig, och jag tror inte att de här som betalar de allra dyraste biljetterna, jag tror att de tycker det är mycket roligare om det är bra stämning på matcherna faktiskt. Så jag tror det är en win-win situation.
En person som förde in mig i hockeyn för många år sedan är min morbror. Han är 70 år nu, men det här är första säsongen på, kan det vara 55 år, som han väljer att inte gå på ishockey. Han har slutat att gå på ishockey. Han har valt att inte köpa en säsongskort på Djurgården här. Jag tror han hade ett säsongskort kostade 9000 då med alla matcher ingick där då. Och vad han tyckte att det var, han tyckte att han kom hem för sent på kvällarna. Det var hans huvudargument för att sluta gå på hockey. Sen vet jag inte om vi kan tidigare
Ja, precis.
Ja, det har svårt diskuterat tidigare säsonger också just med tider. Att man kanske ska lägga en halvtimme 40 minuter tidigare. Liksom. Men
det kan ju ha med ålderns höst att göra också kanske någonstans. Så där kan man väl... Där kan jag väl kanske inte lägga allt ansvar på SHL. Alltså någonstans, det är klart att det är tidigare, lite snabbare matcher är väl uppskattat.
Det var lite med input i alla fall så att säga. Och igen, det var en människa som kanske tog med mig på min första hockeymatch en gång i tiden dessa. Så att det blev lite tråkigt att höra när jag förstod att han orkade inte köra en säsong till.
Ja, det är jättetråkigt både för honom och för Djurgården och för SHL.
AHL startar snart i Nordamerika. Det är alltså andra ligan i Kanada och USA som kör igång. Och Mikael Tellqvist, du har ju varit där för många år sedan. Kan du gissa hur många svenskar det var det året som du gjorde debut i farmaligan i Nordamerika?
Oj, vi var inte så många. Det kan ha varit en...
Det är ett känt nummer som två duktiga svenska hockeyspelare haft på ryggen genom åren då. En som du bland annat spelade fotboll med häromdagen.
Ja, 21 då.
21? Mm.
Precis. Ganska snabb jag fortfarande ändå. Ja. Det var inte så lång tid, va?
Nej, var bra.
Jag imponerade.
21 svenskar var det för, vad kan vi säga, 16 år sedan.
2002 gjorde jag min första AHL-säsong.
Du och 2002. Christian Berglund var i samma farmalag där, va?
Nej, han var i ett annat lag faktiskt.
Okay.
Däremot så har jag spelat med Pierre Hedin, var i mitt farmalag också.
Okay.
Gamla Modobacken.
Ja.
François Bouchard också var med.
Precis.
Spelade Djurgården, ja.
Men det var ju inte så vanligt, det var inte lika många som lämnade landet och dit jag vill komma är att idag så spelar nästan 70 svenskar spelar i AHL. Vi har några i East Coast League och några i College League och vi har just nu 78 stycken svenskar i NHL. NHL, drömmen, förstår jag absolut så att säga. Det jag stör mig på lite är att vi har nästan tre lag eller över tre lag av duktiga svenska hockeyspelare som finns i farmaligan. Är det här bra eller dåligt för hockeyn, svensk hockey, att det är så många svenskar i farmaligan?
Jag tror att det är för att vi var inne på det tidigare här också, att man har så himla bråttom nu för tiden med allting. Man tror att man ska liksom komma in i NHL på en gång. Alltså man ska se lite sig själv som ett startupbolag lite, liksom som en aktie. Man köper in sig en aktie så förhoppningsvis så får man liksom utdelning om 5-6 år. Det är lite där man ska se. Man ska inte vara bäst när man är 18. Det är så få hockeyspelare som är bäst när de är 18-19 år. De flesta är bäst när de är runt 25 liksom. Och jag tycker att det är agenter och det är NHL-klubbar och det är många som bara vill tjäna pengar, så att det här är ju någonting som kanske hockeyförbundet kanske skulle sätta sig in lite ännu mer liksom, och sätta lite mer krav på de här spelarna som åker över innan, att vet du vad, ta det lite lugnt, var hemma en stund till, träna på, var mer förberedd, för att det är ett helt annat klimat där borta. Jag säger det igen, att det är hemma i SHL så kan det vara lite sandlådenivå, med klappa smedhår, så vi hjälper dig bygga ihop din soffa. Men när du kommer upp där borta, då är det liksom, här, fixa allting själv liksom.
Men kan hockeyförbundet verkligen ställa några krav där? Det är lite grann också som är problemet. Det är svårt att ställa några krav på spelarna att du ska vara hemma ett tag till. Det går ju liksom inte.
Utan det handlar om att utbilda spelarna. Om man säger så, att man kan ställa krav på så vis att de utbildar dem och säger liksom att det här är bättre i långa loppet för din utbildning. Liksom.
Absolut, hemma. Och jag håller helt med det där. Någonstans känner jag också att NHL-klubbarna har ett jättestort ansvar i det här. För jag känner någonstans...
Fast de vill ju bara plocka över spelarna och fylla sina kontrakt.
Och om vi ska få till en förändring på det här, menar jag. För deras del så... De tar gärna över dem, men det är ju de som någonstans bestämmer det här. Och jag känner ju någonstans också att en spelare som tackar nej år efter år, ja, hamnar han på plus eller minus i sin NHL-klubb? Då?
Ja, minus givetvis.
Ja, och det är där någonstans, vilka vill hamna på minus då? Det är ju några som kanske är så starka och känner att jag kommer att bli så bra ändå, så att jag har råd att vara hemma något år till. Men de allra flesta känner ju det, att gör inte jag som de säger så förbättrar inte det mina chanser att ta en plats där. Så tror jag många känner.
Men jag tror det är viktigt att kommunicera också med sin agent och sina föräldrar och alltihopa och säga liksom, det här är min plan. Att man har en plan som ung också. Jag varit ju draftad efter mitt första SM-guld och de frågade mig om jag vill åka över direkt.
Men då Toronto frågade mig
då, jag fick ett jättefint erbjudande, massor med miljoner i sign-on och såna grejer. Men
vem tog beslutet då att du skulle stanna ett år till?
Nej, jag tog beslutet tillsammans med Thomas Magnusson och många andra, min målvaktstränare på den tiden, att det var nog, jag hade ju kommit in liksom, jag hade inte spelat en full hel säsong liksom och spelat, utan det bästa för min karriär var liksom att stanna hemma, träna ett år till och jobba på liksom. Och jag tror att kan man kommunicera det med klubbarna, så tror jag att de skulle uppskatta det också istället. Så att det här är min plan. Att man är så mogen att man har en plan för sig själv. Då tror jag att de skulle uppskatta det istället för att säga bara nej, jag har ingen lust att åka.
Det finns ju ett avtal mellan NHL och svensk hockey då, som SIF tillsammans med SHL undertecknar. Bland annat så är det ju förbundspampen Peter Forsberg väldigt engagerad i det här. Och det ändras ju liksom lite riktlinjer. Ibland så ägs de draftade spelarna 2 år, ibland 3 år och 4 år. Så måste man skriva kontrakt, annars så tappar man ju rättigheten då. Men igen, om vi säger den spelare som jag blev väldigt förvånad över, det var Lawrence Pilot, som jag såg nu blev nedskickad till farmlaget. Och han blev alltså vald till årets back i SHL förra säsongen. Han fick Salming Trophy också. Jag vet inte vad det är för skillnad, men igen, det är alltså priser som på något sätt är ett bevis på att han gjorde en grym säsong. Men han åkte ner till farmen också. Och han är ju inte purung, om man säger så, utan han är ju 22 år, så han är inte 19 år längre då. Gör han fel som åker över nu? Eller hur? Jag vill ju gärna se han i SHL, det är väl så jag menar. Mm. Att jag stör mig på att han ska behöva visa upp sig i farmaligan. För han har sådana meriter, han är så duktig, så han borde ha spelat i NHL eller SHL, inte i farmaligan.
Alltså det man ska komma ihåg är, när du kommer över dit så börjar du på noll. Det spelar liksom ingen roll. Har du inte gjort någonting i NHL så är det liksom så här. Vi kan sitta här mycket och hylla spelare som helst, men vi är ju vår lilla ankdam här hemma liksom. Vi ser ju honom varenda dag ut och dag in och tycker han är jätteduktig. Medan kanske NHL-scouterna ser sina spelare som spelar juniorligan som kanske minst lika duktiga, som vi inte ens hört talas om.
Nej, det, visst, och du har ett AL-lag där också, ett NHL-lag. Mm. Du har ju Oskar Lindblom året före där, som kanske var hela seriens bästa spelare och fick också köra farmalaget i AL. Det är det man ska ha klart för sig, att toppspelare i SHL idag. Förut sa man att toppspelare i SHL, då kan du åka över och ta en plats. Jag skulle vilja säga att skillnaden har blivit så fast mycket större i år, så att det räcker inte att vara en toppspelare i SHL för att du ska vara säker på en plats i NHL. Du bör vara bra i Tre Kronor, för att då dominerar du Tre Kronor, då anser jag att då har du riktigt bra chans att ta plats i NHL.
Så sa man ju förut också, att man skulle göra minst en VM-turnering innan man åkte över. Det var ju sen när jag växte upp att det var något snack om det också.
Absolut, men om man tittar längre tillbaka med Håkan Lobats, Näslund och de här spelarna, så ja, de var ju också bra i landslagen naturligtvis. Men dominant är, jag tror att steget mellan vår högsta liga och NHL har blivit ännu större. Därför tror jag att det räcker inte med att du vara dominant här för att du ska tro att du går och åker över dit och tar någon plats.
Eller handlar det någonting om att vissa har otur att hamna i fel lag, där det finns för många, vi pratar om Pilot som hamnar i Buffalos organisation. Och då kanske det finns för många envägskontrakt på backsidan så att det är kört för honom. Vi har ju å andra sidan Kristoffer En som har gått från att ha varit en rollspelare, medelspelare i SHL och nu ska starta för Detroit här i veckan. Så det finns ju också andra sidor. Men då känns det som att har man otur och kommer fel klubb, så är det bara liksom, du kommer aldrig få chansen.
Nej, men så kan det ju vara det också. Jag kommer ihåg just Toronto på den tiden innan cap-system. De köpte ju alla bra spelare. De behövde inte ens ha några prospects eller liksom unga spelare i sin organisation. De skete ju. De köpte ju bara in dem de behövde. Så visst kan det vara så. Men nu är ju Buffalo upp. Alltså de försöker ju rebuild. Alltså göra en ny liksom start i där. Så att där, det var väl en bra plats att få chansen. Men det är ju så. Kontrakt styr också. Sitter det 6 backar på envägskontrakt och...
Och Rasmus Dahlin framför sig.
Ja, precis. Så, jag menar, och Lawrence är väl en någon typ av... Jag menar, han ska väl spela de första 3-4 eller 2 första backparen, är du med? Ja. Och det kanske bara finns plats då i den sista backparen som nummer 6. Då väljer de ju hellre att han ska spela mycket i AL än att åka slå sarg ut liksom, för hans utveckling.
Hur löser vi det här? Eller är det strunt samma? Är det bara bra att vi har många spelare som är proffs överallt? Spelar ingen roll? Eller är det bara jag som... hade gärna velat se Pierre Engvall, Viktor Olofsson, Carl Grundström eller Lawrence Pilot fortfarande i svensk hockey, för jag tycker att de har byggt upp och blivit namn och stjärnor.
Självklart är det ett problem, tycker jag också. Vi vill också se de här. Någonstans har ju NHL byggt upp och gjort det väldigt bra. De har ett väldigt starkt varumärke. Det är dit våra ungdomar vill och det är dit våra hockeyspelare vill. Och vi kan inte stoppa dem. Alltså vi har inte dem. Vi spärrar inte in folk i vårt land. Så att vill de gå dit så får de göra det. Och vi får en ersättning idag, eller vi säger. Men svensk hockey får en ersättning trots allt idag för de här spelarna. Det jag tror på är lite grann det som Tellqvist är inne på. Att man bygger ett... Folk runt omkring spelarna hjälps åt, agenter, tränare, alltså, och pratar om det här att jag tror att du skulle må bra av att stanna hemma ett år till, vara hemma en stund till. Du kommer att bli en bra spelare, du kommer få ännu bättre chans att slå dig in där borta. Det är väl den vägen jag tror man kan gå på något sätt för att försöka, jag vet inte annars hur man ska göra. Man kan inte lagstifta mot att de åker dit på något sätt, utan det är diskussion, och jag tror att man måste bygga stark, alltså att inte spelaren står ensam där mot klubbledningen i NHL när det gäller beslutet att åka över, för då tror jag att man blir ganska liten, och där tror jag att man behöver hjälp av både agenter, föräldrar, klubbledare och allt, att nu gör vi så här och så står vi bakom det allihopa.
Vågar ringa det samtalet till den här spelaren som har gjort den här resan eller har varit över några gånger och förklara hur det verkligen går till när man kommer över, så att man inte får en chock heller, för att det är verkligen inte bara att gå in och leverera direkt.
Vad tjänar man i Farmen Abris, du som är vår löneexpert?
Ja, det finns ju en, det är ju inte alls så stora pengar på det där på,
så det är inte, alltså det är inte ekonomiskt förmånligt att spela.
Nej, men säg att jag fick så här 95 000 dollar eller vad.
Jag skulle säga att det är 10% av lönevärdet.
Ja, det är allt från 35 000 dollar tror jag på min tid upp till, ja, det finns ju de som har varit där länge, jag till 200 000. Ja, det finns de som har,
jo, de har det, men jag tänker på maxtak för en rookie där i, ja,
70-75 skulle jag säga, ja, någonting där, 80 kanske.
Pilot har ju 925 000 om man har spelat, alltså dollar pratar vi, 925 000 dollar om man spelar Buffalo. Och i min bok så är det ungefär 10% av lönen som man tjänar i Farmen.
Ja. Och det är ju inte liksom för pengarnas skull man är i AHL, det ska man ha klart för sig, att du kan tjäna betydligt bättre pengar i SHL än vad du gör i AHL många gånger. Men sen har du ju en sign-on-bonus också som jag tror många lockas en del av, och den vet man ju inte. Menar, går man sönder eller blir man helt plötsligt dålig, så risken finns ju att stanna hemma ett år till, att du aldrig får skriva ditt NHL-kontrakt, så är det.
Men ska vi ha en ålderstjänst? Man får inte signa med en NHL-klubb förrän man är 21, 22?
Ja, hur ska du genomföra det?
Jag vet inte.
Nej, men vi måste göra realistiska förslag. Vi har ju inte de möjligheterna. Och jag vet att det var ju på gång där med... Det var ju på gång där när jag var i Buffalo, tror jag, på junior-VM 2010 eller någonting. Att då var det något förslag, jag tror att det var då i alla fall, att man skulle stängas av från landslagsspel om man åkte över till juniorligan eller något sånt, kanadenska juniorligan. Att inte man skulle få spela i juniorlandslagen och sådär. Jag tror ju inte riktigt på de där sakerna. Nej, jag tror mer på kommunikation och hjälp och stöd och en dialog naturligtvis också med NHL-klubbarna om att nu skiljer det väldigt mycket mellan olika NHL-klubbar också, hur bråttom de har att plocka över spelare och så. Så att, men det tror jag mer på i så fall, och det är väl den möjligheten vi har.
Och alla är ju så mentalt olika också, olika åldrar. Jag menar, en del är ju inte mogna. Jag ser 39 som är jätteomogen också, men alltså det är ju mer... Jag menar, Rasmus Bodin känns ju ganska mogen för att vara 18 liksom. Medan en annan 21-22-åring som åker över kan man känna såhär, alltså herregud, hur ska han klara sig liksom?
Ja, draftas du ett, alltså, känns det som att då blir det lite en annan sak än vi pratar Victor Olofsson och Lawrence Pilot och Elias Andersson och allt vad det är. Nu var väl Elias högt också draftad, det var ett dåligt förslag. Men den kategorin, alltså det är one of a kind liksom. Det är Mats Sundin och Rasmus Dahlin. Där tror jag inte vi ska lägga så mycket krut på om de ska vara kvar eller inte. Utan det handlar ju om de här spelarna som är några år äldre och draftas sent eller vad de har draftats och väljer att åka över.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
För tidigt och som vi tycker.
Skitsnack, ja, på vad man lägger i det ordet. Men i helgen så var det ju en incident här mellan Malmö och Djurgården. Det var Marcus Sylvegård, spelare i Malmö då, som brakade ihop med Urbom i Djurgården och Jakob Josefsson. Och hur upplever du det som hände där, Abris?
Ja, det som jag blir mest förvånad över är nog de reaktionerna efteråt faktiskt. Jag trodde vi hade kommit längre än att både klubbledare, tränare och krönikörer på något sätt står upp och försvarar och tycker att det är bagateller att de orden skriks mot varandra.
Det blev alltså, jag flikar in här, det blev alltså lite tjafs mellan de här tre spelarna. En kille i Malmö och två stycken i Djurgården. Och enligt... disciplinnämnden då så sades följande då: vad fan gör du, bögjävel, till Sylvegård, och som svarar: håll käften, horunge då. Och det är här, när man läser de här orden så får man ju nästan ont i magen och funderar på vad är det för personer som spelar hockey och hur är de funtade, framförallt de här tre då som pekas ut nu och har sagt det här. Men om vi andas ut och lutar oss tillbaka, Tellqvist, ge oss info. Hur funkar det på en hockeyis?
Ja, men det är ju match och kultur. Jag har ju varit
del av... Är det här vardag? Är det här varje match?
det händer nog i stort sett, ja, jag skulle säga att det händer väldigt ofta i alla fall. Att det slängs ut såna här grejer liksom,
i en gruffsituation.
I en gruffsituation när man åker förbi båset, någon slänger ut sig någonting, att man har typ så här, håll käften böga. Alltså liksom, varför använder man ens uttrycket? Det är 2018, folk får väl älska vem fan man vill.
Och varför säger man det? För att reta upp någon som man inte gillar, andra laget?
Ja, och då blir det liksom när, och så slänger man ut sig någon så här kommentar som bara känns så här, bara fan, kom igen liksom.
Ja.
Och jag har varit del av det också. Jag vet att det förskår extremt mycket med det här. Jag tycker att det är bra att det kommer upp till ytan. För att som tränare, you know, man hör de här orden från små barn liksom. Och det är liksom en tuffare liksom språkbruk idag än vad det var förut. Det var det. Men barnen, de lär sig av de vuxna och de ser och hör liksom. Så att det är viktigt att vi, och att hockeyspelarna är förebilder för barn.
Jag tänker, så finns det någon anledning till att de här uttrycken ska vara kvar? Kan som komma med något argument för att det här ska vara okej någonstans? Jag har jättesvårt att hitta det, och jag ska väl också tillägga att jag har varit en del av det också, precis som Tellan. Det ska jag, men att man skriker i stridens hetta någonstans är ju en sak, men att man efteråt som vuxen ledare, i både motståndarlag och det lager det gäller, och även ja, i tidningar, alltså, skriver att det här är ju en baggis, bögjävel skrattar man väl bort. Alltså, hur ska jag som, om vi tar ungdomsledare, hur ska jag prata med mina barn då när de läser de här sakerna, att blir du kallad bögjävel på isen så det ska du väl bara skratta bort. Alltså, nu känner jag mig som en sån här grym moralpolis, men jag tycker det är så otroligt korkat. Och det här är ju någonstans som jag varit inne på tidigare. Vad vill hockeyn vara egentligen? Och ena sunden, när pengarna finns där, då vill man vara den här samhällskraften som liksom tar ansvar för alla, som tar integration och jämställdhet, och man åker i prideparader och det ena med det andra. Men sen ena andra stunden, då vill man vara på det där grottstadienivået där det liksom är en skyddad verkstad där man får göra vad som helst. Det funkar inte, kan jag tala om, utan antingen får ni välja nu, antingen så får ni vara en del av samhället, och då handlar det om att ta ansvar även på såna här saker, eller också får ni fortsätta på grottstadiet, men då kommer inte bidragen heller från diverse kommuner och företag och allting bli lika stora heller.
Nej, jag tycker sponsorer kan ställa krav också på klubben att det ska vara en viss grej. För jag menar, det var en artikel här för några veckor sedan i Aftonbladet, en mamma som kom ut och sa att sitt barn hade tagit livet av sig på grund av kulturen i omklädningsrummet. Bara en sån grej borde göra att folk vaknar till liksom. Alltså, alla ska få vara med och spela hockey, och alla klarar inte av att höra sådana saker. Man ska inte säga sådana här saker överhuvudtaget. Och apropå ingenting, så för några veckor sedan satt ju faktiskt ett möte med SHL på kommunikation, och Johanna och Peter Svensson på Huskurage.
Du har alltså träffat Johanna?
Jajamän.
Herregud,
om det här.
Grattis.
Mm. Jag har hennes nummer om du vill ha det sen.
Okay.
Men vi diskuterade faktiskt
den här frågan. Men varför hade ni möte med henne då?
Ja, vi diskuterade den här frågan just om att det här, för att det var en annan artikel i Svenska Dagbladet, tror jag, att de gick igenom att det inte var en matchkultur. Alla, de hade intervjuat alla typ tränare och några lagkaptener i SHL-klubbarna. Och det var ingen som ville erkänna att det var någon matchkultur, utan det känns som att det blir bättre. Och det stämmer ju inte riktigt, kan jag tycka.
Vad ville det bolag som du jobbar för då, eller vad ville...
Nej, men det här var bara liksom en intressegrej. För det här var, det var han Peter då, som jobbar för det här Huskurage, hade skrivit ett inlägg på LinkedIn om just den här artikeln. Och så var det i Svenskan, eller om det var Dagens Nyheter, jag kommer inte ihåg exakt. Men att han tog upp det här, att det här inte stämmer liksom. Han har ju rest runt bland fotbollsklubbarna och frågasätter om Zlatan är en bra föredöme för ungdomar och såna här grejer med uttal som han gör. Och det handlar om språkmissbruk liksom. Och många av de här barnen tar med sig det hem i hemmet, och sen gudans moster vad som händer liksom. Så
men då är det väl här perfekt det som sker. För det som har gjort inför säsongen, det är ju då att domarna har fått direktiv uppifrån att den här regeln har funnits, att man inte, du får egentligen inte ropa vad som helst till en medspelare eller motståndare. Du måste ha, man måste sila snacket där ute. Men domarna har inte dömt för, utan man har bara liksom, ja, de har liksom satt dövörat till. Men nu har de sagt, nu ska ni, är det en verbal misshandel på en motståndare eller lagkamrat, kan vara det också, så ska det vara matchstraff.
Men det här är ju perfekt. Men du, Abis, du har ju såg att domarna, de tar inga utvisningar längre. Då kan de åka ut och vara moralpolis istället på isen då.
Ja, absolut. Nej, men det är bra, tycker jag. Men det som är, man får säga kort i det här också, att jag kollar med två klubbar nu på förmiddagen här, och ingen av dem säger att de har fått reda på att det skulle bli hårdare direktiv och några matchers avstängning för att man säger de här sakerna som tidigare var okej, trots att det har funnits regler mot att inte få säga sådana saker. Så det kan man väl också sätta visst frågetecken inför. Nu vet jag att Ulf Rönnmarks Eriksgata runt i klubbarna avbröts ju ganska hastigt av olika omständigheter, så att det är möjligt att de här två klubbarna inte har nått av den informationen därför. Men jag tycker väl att det är viktigt, om man nu verkligen ska trycka hårdare på det här och att det handlar om ganska tuffa straff, då tycker jag att det är bra att spelare och ledare informeras också.
Det här är ett intressant ämne som har blivit en vattendelare i svensk hockey, och vi väljer nu att ta in hockeybusen Per Ledin i debatten. Och vad tycker du om det som Sylvegård gjorde här i helgen?
Ja, det är ju... Oj, ska vi fatta mig kort här. Trash talk har ju alltid funnits i sporter där du kan... ja, men det där är adrenalin och du kan vinna. Alltså det är fysiskt spel och så vidare. Med det sagt så måste vi på någonstans försöka filtrera och komma bort ifrån de ordvalen. Jag har ju själv hamnat i lite genom åren och så vidare. Och visst, det sker ju sidensätta, men just de här, vi måste finna bättre ord om man ska syssla med trash talk.
Vad är det värsta du har hört på isen?
Nej, men det är ju sådana här grejer. Alltså könsord, både manligt och kvinnligt könsorgan. Och det är hur feg man är, hur dålig man är. Alltså allt man kan tänka sig. Alltså.
Varför finns det här i hockeykulturen då? Varför finns det i hockeyns DNA det här att det tillåter att säga grejer som inte är tillåtet ute i samhället?
Jättebra fråga, men jag skulle tippa på att det kommer från just från USA och Kanada, att på något sätt, ja, men du vill ju skaffa dig fördelar gentemot din motståndare. Det är för mycket som står på spel.
Men ska vi sluta med det här nu? Alltså är hockeyn moget för att sluta med sånt här skitsnack?
Alltså de här ordvalen, sen finns det ju, så att säga, det finns ju bättre och sämre ord, och det här är de sämre orden du kan använda till. Sen det mentala spelet har alltid varit, och tittar man på de sista, så är det ju många, jag brukar alltid prata om de här snälla och duktiga killarna som aldrig ska göra något sånt. Det brukar ju oftast vara de som tappar behärskningen och står för en hel dumma grejer.
Håller du med om det, Tellan?
Ja, men jag är lite inne på det vad Per säger också. Jag tror det är dags att ta tag i det här, för nu har vi haft några. Det var ju väl någon vecka sedan, så var det någon mamma som har skrivit någon brev om sin son som har tagit liv av sig just på grund av massa olika saker, klimatet i omklädningsrummet och såna här grejer. Och jag tror att det finns en anledning varför att ingen person officiellt har kommit ut och varit homosexuell till exempel också, för att det är en viss kultur i omklädningsrummet. Jag tror det är dags 2018 att sätta ner foten och göra någonting åt det.
Och hur gör vi, Ledin, hur blir vi av med det här då? Vad är det, ska vi i media skriva mer om det, eller är det veteranerna och omklädningsrummet?
Nu är jag ju till och med ganska involverad i mina barn och deras både fotboll och hockey, och jag är med i tre fotbollslag, nu är man förälder, jag är med som ledare i tre fotbollslag, jag är bara förälder men entusiastisk förälder, och jag hör ju på, jag får ju agera mer, alltså mera uppfostran på, alltså föräldrar idag, de har inte koll på sina barn tjejer. Jag försöker tänka att jag förklarar gång på gång att det är inte okej att använda de här orden, det är inte okej att bete sig illa, det är inte okej, och jag menar, är det då dessutom en bra person, lyfter ju andra personer och hjälper de svaga, så är det alltid.
Men då, nu är det lite upp till tränarna och ledarna i ungdomslagen.
Ja, men tränarna, men det är föräldrarna. Men det är samma sak där med, ja, men som nu 2018, sociala medier, det smäller bara iväg någonting. Om man läser om det, alltså det, just de här orden, det är hora och det är bögjävel och allt det här. Och när du väl läser det, och så hörs det, och så säger någon det, och till slut så blir det ju tyvärr så blir det ju en vardag. Och det här har ju pågått länge, om man ska se snacket gentemot framförallt tjejer. Men och det är det här som man måste som sätta ner foten, att det här är inte okej längre. Och det märker jag, menar hur det låter på hockeymatcher, fotbollsmatcher, på ja, men en mindre spelare, alltså 12-13-åringar spelar alltså.
Mm. Ja, det är inte bra.
Ja, men det blir ju norm, det är ju helt klart. Det är som Per säger, men jag är också barn och ungdomar. Man hör, det är 7-åringar som snackar på ett visst sätt liksom. Och det tror jag Aubrey känner igen också på, när han är till tränare också. Det är dags, ja, men barn gör inte som vi gör, alltså, som vi säger, de gör som vi gör liksom.
Finns det något lag i SHL Elitserien, Per, som du upplever är värre på det här, vad ska man kalla för, dödfödda skitsnacket än andra lag?
Men sen har det ju alltid varit någonstans lite grann att alltså snacka skit och komma undan med det. Det är ju först när det lyfts i ytan, när det blir, när folk får reda på vad som har sagts. Det är då först, ja, då är det fastnat i fingrarna i kakburken. Det, alltså det är ju, det är då det lyfts upp och så vidare. Så att, det är ju, och det är det där som blir lite så här... Men där har ju vi faktiskt, vi, nu när man vi spelar ett ansvar, att det måste på något sätt jag menar så sorteras bort. Det går att välja så mycket andra ordval. Jag menar, jag vet ju själv när man bara skriker tatter och tjockis och så vidare. Det är ju negativa ord, det är inte kanske lika uppfall. Men jag fick mig en ganska bra lärpenning av det. Sen, ja, som jag säger, så man har ju fått... Man har fått bli smartare om man ska syssla med det mentala spelet helt enkelt. Och, men som det är nu så har det eskalerat. Och då är det därför så viktigt att vi måste sätta ner foten. Det jag undrar lite mer, det är så här att... Hur tydlig har man varit med det här när man har kommunicerat ut det? Alltså, både till barn, ungdomar, till föräldrar, till SHL-spelare. Att nämna de här orden, då ryker ni. Då är ni borta. Och det är väl det också, den kommunikationen som visst, den hårda vägen kanske är den bästa, men ska man då syssla och försöka få bort det, då kan man, måste man först prata om det, förklara att det här är konsekvent.
Jättebra, och tack Per för att du var med oss, och jag måste väl avsluta här. När får vi se dig i en matchuniform igen?
Nej, men jag står på standby och tickar, så att ja, jag hoppas att det blir så snabbt som möjligt. Så jag ska sätta mig ner och börja jaga, helt enkelt.
Lycka till Per, och tack för att du var med oss.
Tack själva.
Ja, Tellan, du var inne på det här. Du pratade om den här mamman som skrev det här brevet då, att det var en spelare som tog livet av sig. Skrämmer det bort väldigt många ungdomar, tror du, från hockeyn, att det är så rått?
Jag tror inte att det skrämmer bort ungdomar. Däremot så skrämmer det bort föräldrar som inte är säkra på liksom, om de vill ha sina ungdomar i den här miljön liksom. Och man måste ta avstånd från det. Och nu hörde vi ju, vet du, Per ta avstånd från det också. Han har också samma situation som jag är nu liksom, ledare för unga liksom. Och alla de här på SHL-nivå, de är ju förebilder för alla de här barn. De sitter ju och ser, och jag menar, de flesta i skolåldern börjar ju kunna lära sig läsa, och de läser och de kan se på läppar och såna grejer. Så att, och jag tycker att det är bra att vi tar tag i det. Och som sagt, det är i alla fall en boll i rörelse när det gäller SHL och såna grejer. Så får vi se om det blir någonting av det. Men
jag vill ju påstå att domarna gör ju sitt nu och kommer döma ut lite matchstraff. Jag hoppas att de bara har koll på... I det här fallet så var det ju en Malmö-spelare som fick all skit i helgen. Det var ju han som blev liksom utdömd, så att säga. Men det var ju säkert... Hur många kommentarer uppskattar du, Tellan, tror du, under en match som det har sagt som det är gränsfall eller övergränsfall, det här är inte tillåtet?
Hur
stort är mörkertalet? Alltså det...
Ja, det... Se att det händer 100 gånger kanske på match.
Ja, och då väljer nu Marcus Ylvegård att ta honom.
Men det är väl bra att sätta till exempel också. Det är som allting annat. Jag tycker att det är väl bra. Sen att det,
jo, men det är
att
som
det
att ta, nu ska vi liksom börja... Nu ska vi börja,
men det måste ju börja någonstans. Det måste ju börja någonstans.
Och så tar de en hakning med missa 10. Då måste man nästan micka upp överallt som man har koll på.
Fast det här är ju ett samhällsproblem också. Om man ska ta ansvar mot samhället. Det är inte, folk går inte runt och hakar folk på stan. Utan det här är ju sättet... Man märker också klimatet när man pratar med människor, att det är mycket hårdare.
Jag bara hoppas också att de lyckats vara oerhört duktiga på isen, de som är matchledare på isen. Ja. Att inte bara höra något oj, det tar jag ut. Utan då måste man nästan ta på allt.
Ja, men man måste ju ta på det man hör. Det är väl som med filmningar eller vad som helst. Det kommer väl folk undan med filmningar också. Vissa åker dit på det. Men nu har man ju någonstans statuerat exempel. Så det blir väl blir ett lite konstigt resonemang. Jag tycker att det som hörs ska man givetvis ta för. Och nu vet ju spelarna också om att de är i riskzonen med det de säger. Sen tycker jag om... Jag tycker att det ska finnas viss trash talk på isen. Jag tycker det är en ingrediens som hör till.
Men man vill inte blanda in de här orden som inte är gångbara.
Jag har sagt förut att lite fantasi kanske lite kom upp lite grann från grått människostadiet och kanske hitta på lite fyndiga saker som kanske till och med kan verka lite hårdare.
Vad skulle
handla om? Ja, men det kan väl handla om hur man är på isen, hur man spelar eller hur pass dålig man är och få in den där pucken som ligger öppet eller vad som helst. Alltså nu blir det ju mera på den. Det finns ju väldigt mycket man kan säga som kan ta ganska hårt utan att man blandar in könsord, rasistiska ord, alltså den typen av saker. Så att lite större fantasi efterlyser jag när det gäller den där biten.
Ja, men han skulle kunna ha sagt någonting så här typ, och fan, lär dig åka skridskor eller någonting.
Du får ju aldrig liksom, du klarar inte ens att liksom slå en sarg ut ungefär liksom, eller vad som helst sånt där. Jag vet inte om, alltså för min del kanske det skulle nästan ta hårdare än att han skriker att han är en, vad var det, horunge. Mm. Det vet jag inte om Urbom ens hörde liksom.
Men jag trodde ju trash talk alltså hade försvunnit ut så att säga. För förut så när jag började bevaka hockey så vet jag att det var många spelare läste ju på om motståndarna. Det vill säga liksom vad det fanns för flickvänner, vad det fanns för, ja du vet liksom runt, för att vara skicklig.
Det är vanligare i Nordamerika.
För att vara skicklig på att komma förstöra för de här andra, eller för motståndare. Så hur retar jag upp den här spelaren så att han gör bort sig på isen eller inte lika bra? Jag tror att det är försvunnit bort. Det inte fanns. Ja,
det har varit väldigt lite av det i svensk hockey i alla fall. Men det är som, jag menar, SHL och det speglar ju samhället i stort också. Jag menar, och ja, jag tycker bara jobbigt att det ska komma ut såna här grejer. Jag vet att jag var del av det, men det är dags att sätta ner foten. Jag tycker
du skäms
det är bra.
Lite för
ja, jag skäms lite och jag tycker det är så onödigt liksom. Det är, folk får väl älska vem man vill och man behöver inte bli kallad någonting och det, liksom, det ska inte vara ett skällsord liksom. Jag tycker det är helt fel och jag tycker att det är bra om vi får det här nu att SHL som är ett stort varumärke och är starkt i samhället också kan komma ut och ta.
Ja, och jag kom på ett exempel nu, den här domarfilmerna som man har sett. Det finns ett underbart klipp där med Kristoffer Persson och Patrik Sjöberg till exempel, där Sjöberg svarar Kristoffer Persson på ett helt briljant sätt. Det är en väldigt rolig dialog mellan dem. Det blir ju det. Jag menar, Sjöberg har skrikit, håll käften bögjävel åt Kristoffer Persson också, va? Och var det på den. Istället så svarar han på ett bra sätt. Det är lite där jag efterlyser. Lite glimten i ögat, lite fantasi. Alltså lite intelligens i de här diskussionerna på isen efterlyser jag.
Vad är det värsta du har hört utrat, Hellan?
Ja, jag blev kallad massor med saker. Men jag var ju en av de personer som tyckte att när de sa saker till mig så kände jag så här, ja, men då måste jag vara en betydande person. Så det var ju lite fel i mitt huvud kan man ju tycka. Men det värsta var nog när det blev personangrepp på barn, på mina barn eller på min fru. Inte så mycket om mig, men mer runt omkring.
Liksom. Men de körde frutricket mot dig?
Ja, det har de gjort. Borta i NHL körde de mycket sådana grejer. Liksom, och, ja,
vad säger de då?
Men alltså, det kan ju vara typ så här, ja, du vet vad, jag vet vad Sara är ikväll. Hon håller på att ligga med någon annan. Eller typ den här nivån liksom, kunde ju vara liksom.
Du kan inte skratta av dig sånt där.
Ja, men det är ju så dumt.
Ja.
Det är ju så dumt. Så att det är liksom,
ja, det är sådana grejer. Och då känner man att det tar mer än om någon hånar mig så är det så här, ja visst, fine. Men när det blir liksom så här personliga grejer också, det blir så här, jag tycker det är stenåldern. Alltså. Bort med.
Men du vart inte förbannad och dela ut ett slag med motorn? Och så fick
men
du få,
ser ju alltså, jag ser ut, jag kan inte göra någonting. Liksom.
Nej, jag bara undrar, jag alltså, för det måste ju vara det de ändå ville, det var en mot sen av dit de ville nå. Så att säga,
ja,
att
men, ja, jo, men så var det ju. Vi hade faktiskt en kille som var riktigt skicklig på det här, men just att inte skrika en massa grejer. Han hette Chris Newberry som spelade. Han var riktigt sån här, en fjärde lina som bara satt på bänken och pratade hela tiden och gjorde research och han var mycket liksom just det här med skridskoåkning.
Han åkte
liksom
på någon stor smäll sen också.
Ja, jag tror han fick lägga av. Ja. Men han var riktigt duktig på det här med att trash-talka.
Ja. Garva mot honom då, alltså förstår jag menar va? Eller för det, ja, blir ju roligt när man är på rätt sida.
Ja, men det kunde ju vara liksom att just att han inte kunde åka skridskor eller du kommer aldrig få någon chans i AL eller NHL eller och sån grej. Så att det är klart man skrattade åt det, men jag tycker att det här, det är inte roligt längre. Det måste bort.
Vad vrålade du åt motståndare som stod liksom eller hängde runt magen på dig då?
Ja, men jag, nu låter det som att jag är Guds bästa barn, men jag lät faktiskt bli det. Jag koncentrerade mig på Visst, jag slog på vissa spelare ibland sådär, men jag försökte hålla fokus på vad det jag skulle göra. Det var tillräckligt.
Du använde inte vattenflaskan och gav dem en dusch eller någonting sånt där, eller?
Ja, det var ju, det kunde man göra. Såna grejer kunde man göra. Men jag använde faktiskt inte så mycket av de här orden. Det var nog mer att jag använde könsord när jag gjorde någonting dåligt.
Mot dig själv alltså? Eller
mot dig själv och såna grejer, vilket inte är okej heller.
Nej. Jag tror att den här debatten är jätteviktig. Jag märker ju bara sprutar ut på internet massa olika synpunkter om det här, och då har de faktiskt, de har gjort rätt SHL, de har faktiskt lyckats belysa det här. Men tror du spelarna kommer att ge effekt, att man inte vågar säga saker som inte är godkänt 2018 och säga?
Det kommer ta tid. Jag menar, det är så sagt,
ligger i DNA, menar du där?
Ja, det är ju så, det ligger definitivt i DNA. Jag menar, man har ju hållit på med det här snacket sedan, ja, 12-13 kanske. Abris, vad tror du, tidigare kanske? Ännu mer, jag menar, ja. Det har ju blivit en kultur, en DNA som du säger. Men det gäller ju, alltså DNA för hockeyn kommer ju kanske aldrig försvinna, det här med att man ska vara tuff och såna grejer. Men däremot så kan man ju välja då hur man ska prata med varandra. Hur man ska prata med varandra på isen och sen ta med det ut. För jag menar, det som händer på isen händer ju ofta ut i, kan ju hända ut i samhället också, hur man pratar med folk. Finns med tjejer, med kvinnor och vad som kan vara.
Finns det på landslagsnivå det här också?
Att man svär, ja.
Ja, men att du använder uttryck som inte är godkända 2018.
Det tror jag.
Om du inte kan ens ett landslag någon gång, så har du nog fått höra ett och annat.
Ja.
Så att, det har jag gjort. Nej, men så är det ju.
SHL då? Vi är ju inne i omgång 5 nu.
Härligt! Äntligen lite hockey!
Ja, faktiskt.
Vad tyckte du om helgens matcher, Abris?
Gav väl inte så jättemycket, måste jag säga. Det kändes som att det var inget som stack ut på något sätt. Det var lite sadden straffförluster hit och dit och sådär. Och ingen riktig karaktär än på serien.
Den har inte satt sig, va, eller?
Nej, men det är ju Linköping som var inne på tidigare. De fortsätter ju med den här snudd på magisk statistik då, och är otroligt effektiva och släpper ju knappt in mål. Så att våran vän Johan Södergran har ju 67%, nu har det gått ner till, han gjort ett mål till i helgen, just nu är han på 67% i skotteffektivitet. Så att nej, det är svårt att dra några slutsatser än, tycker jag. Det är, man ser att det är några tippade topplag som har lite jobbigt ner i botten, med Växjö, Färjestad och Luleå trodde väl många skulle ligga lite högre och så, men det är fortfarande alldeles för tidigt att dra någonting av det här. Jag tittar lite på allsvenskan också, men den kanske vi inte ska prata så mycket om nu när vi har en egen allsvensk podd i,
ja,
Sportbladet
precis.
Huset.
Och vi visste ju inte ens hur många lag det var i hockeyallsvenskan. Så vi får
gjorde vi inte?
Nej, vi...
Du hade väl koll, du har ju koll på allt.
Du har ju koll på allt.
Men jag tror Tellan, det är 14 lag i hockeyallsvenskan.
Ja, jag tror Tellan var inne på att fråga dig.
Ja, jag frågade hur många det var.
Får inte säga vi då? Nej.
Det är som vanligt.
Vad du då, Tellan, vad tycker du rent, om vi kollar på tabellen eller statistik och så vidare, är det något du fastnar för, något du liksom höjer på ögonbryn eller känner att...
Nej, men det är väl lite i Växjös kräftgången då, får man väl lov att säga också.
Men det var inte satt sen, eller hur?
Nej, det har du ju inte gjort, men jag kan tycka liksom, målvaktssidan som skulle vara jätteintressant, båda har väl startat lite så här, vem är det som ska stå liksom? Nu var det Andrén sist som var ute och stoppade en puck och gjorde lite misstag, så jag tror inte de riktigt är säkra där heller vad som händer. Och Brynäs vet man inte riktigt var de är på väg, men imponerad som sagt var av Linköping. Väldigt imponerad av hur de har spelat.
Sen är det väl lite kul att Mora och Timrå tar mycket poäng, eller mycket poäng, men ändå tagit helt okej med poäng här i inledningen då, med 7 poäng var, så att Timrå har dessutom bara spelat 4 matcher, så att det är ju bra för serien.
Och Svedberg, målvakt, han har ju varit fantastisk, så han kommer att behöva spela på den här nivån. Men det som du säger, oftast när man är ny i en liga så har man spelar mycket på adrenalin i början, så får vi se när lagen börjar lära känna hur Timrå spelar, hur det verkligen ser ut då efter några omgångar till.
Vem tycker ni är septembers bästa hockeyspelare i SHL?
Tellan kan inleda där, va?
Ja, men tack för den. Men jag måste ändå säga liksom, Timrå som lag faktiskt imponerar. Målvaktsspelet imponerar. Glädjen som man ser i ansiktet på dem, att hur kul de tycker att det är, och liksom hur de offrar sig för varandra. Slänger, vad är det, omgång 4, folk slänger sig framför pucken och täcker med huvudet och ansiktet och såna grejer. Det tyder på en bra sammanhållning där uppe, och jag vet, man ser att alla lag har en bra sammanhållning. Men när man ser såna grejer, att man slänger och slänger och täcker skott i omgång 4 med huvudet och sen grejer för det, så tyder det på att man vill jobba för varandra.
Kommer de orka då? Det är ju 52 omgångar. De har spelat 4 matcher.
Men det var det jag sa precis nu, innan här också, att det blir ju liksom nyhetet behagligt igen i början här. Det är nya arenor, det är nya lag att möta. SHL-lagen kanske inte har riktigt koll på hur de ska liksom ta an Timrå. Så att viktiga tester kommer nog i november, tror jag. Det, då börjar dippen komma för de här nykomlingarna.
Ja, jag lyfter fram två spelare.
Nu vill jag ta ut.
Ja, då tar du mina, tror jag.
Jag tänker säga, och jag har ingen aning om vilka jag ska säga. Men jag vill ju säga nummer 40 i Djurgården, Jakob Josefsson. Tycker han har gjort det fantastiskt bra. Och
en av dem, ja. Jag har en kvar. Jag har en kvar, ja, men det är lugnt. Jag har en kvar.
Kan du inte ta varannan då? Nu får Abis ta sig in.
Ja, men jag vill inte fuska ta två, så jag säger bara en. Men jag tycker han har varit gudomligt bra. Jag tycker den här kedjan, Jakob-kedjan där, är vacker att se på. Och han tycker det ser så, han verkar så roligt på isen också. Mm. Trivas där och skicklig center som liksom, jag vet inte, så här klassisk svensk center på ett sätt. Så att, roligt att ha honom tillbaka i svensk hockey.
Kan bara hålla med dig, Thomas. Det är liksom spelglädjen framför allt, och att han liksom får visa att han är den skickliga spelaren. Vi som minns honom innan han åkte över minns ju just det här, att det var en väldigt, sen hamnade han i ett fack där borta som många, många skickliga spelare gör. Det jag skulle vilja lyfta fram är nog monstret. Jonas Gustafsson. Jag tycker han har gjort en.
Men du var inne förra helgen på att han
bra blir sig målvakt.
Ja, ja, nej, men alltså,
det har tagit lite tid nu.
Men han har haft lite, som du sa förra veckan, alltså hans siffror är för höga.
Jo, men det är ju inte hans fel på något sätt. Och även om han går ner till 94 så är det fortfarande ganska bra siffror. Om man inte ligger på 98 så är ju 94 fortfarande väldigt bra siffror. Och han har ju verkligen gett sitt lag chansen att vinna varje match, som vi kan klyschigt säga. Nej, men det är kul för honom. Jäkligt ambitiös och bra kille, tycker jag också, som hade ett tufft första år när han kom tillbaka och skulle vara första målvakt och ny storlek på rink och olika vinklar på skott och allt det här. Men växlat upp och varit otroligt bra här i början av SHL-inledningen. Så jag skulle väl tro att han måste, inte han få chansen nu i, om han fortsätter så här i Karela.
Ja, han var väl med på OS-truppen förra året lite grann, så här, innan han började spela lite sämre, så det är klart han ska få det. Ja. Det är kul att se vad han har varit förra året till han är nu. Det är ju liksom wow.
Har du hunnit sett någonting om monstret?
Jajamän.
Vad tycker du då?
Nej, om man ska gå in på målvaktsnörderi då, så förra året så tyckte jag att han var för aggressiv. Han hamnade väldigt långt utanför målgården. Han är ju stor målvakt, så han behöver inte ens spela så. Man brukar snacka om toes in, brukar man snacka att tårna ska vara innanför målgårdscirkeln då. Man behöver inte spela längre ut än så. Och då blir det ju då, när det kommer en passning, så blir det mycket lättare att komma över till andra sidan. Spelar du för långt ut så blir det en väldigt lång förflyttning och du kanske hinner över och gör en räddning, men i andra situationen då så är det liksom, du är utslängd i någon typ av spagat eller du hamnar på rygg och då blir det att man slår in returerna.
Det där förstår inte jag riktigt vad det beror på, så det är jättebra att vi har det här. För jag kan tänka mig att NHL blir du ännu hårdare straffad som målvakt om du far runt och flänger, för där är ju spelarna ännu skickligare. Varför blev det så? Har jag rätt i det? Och nummer två, varför blev det så för honom förra säsongen?
Ja, men det kan ju vara att man har en målvaktstränare som tycker att man ska vara mer aggressiv. Men ofta så vill de ju i NHL att man ska spela längre ut för att man ska ta första skottet. Sen är ju backarnas jobb att bara rensa allt. Medan i SHL så är det väl lite samma tanke, men det är lite mer passningar i SHL också. Då måste du spela lite längre in liksom. Det kan hända, SHL kan hända att det kommer 3-4 passningar genom centrallinjen då, som går från mittcirkeln rakt in i målet då. Och det är ofta där man straffar målaktigt i dagens läge liksom, eftersom de är så stora med skydd och alltihop, att man försöker få pucken över den här centrallinjen flera gånger för att få en öppen kasse.
Du har ju jättemånga målvakter nu. Du har ju Marcus Svensson, Reideborn, Monstret, och sen finns det säkert i
Svedberg.
Svedberg, så har du säkert några kvar i KHL också där.
Malmö-målvakten har ju börjat bra också.
Det är tuff konkurrens, det är det du vill
säga,
Thomas.
Vilka tar du ut till Karla? Du ska få avsluta med det.
Just nu är ju Monstret definitivt en favorit. Jag är ju svag för Adam. Jag tycker att han ska få chansen i landslaget faktiskt. Ja. Fortsätter han spela som han gör nu.
Monstret, Adam, och sen får du ta en tredje keeper också.
I SHL eller bara rent allmänt?
Nej,
eller?
Som ska med till Karla.
Då tar vi Oskar
Alsterfelt. Perfekt, jättekul att podda med er som vanligt. Och förra veckan måste jag också berätta, vi slog rekord i Hockeystudions historia. Vi har fördubblat våra lyssnarantal jämfört med förra säsongen. Och det är vi jätteglada för det är bevis på att ni på något sätt gillar att ta till er vad vi gör. Och det är ju därför vi gör det här, för er skull. Ha en riktigt trevlig kväll nu.